Ännu en vecka och ännu ett spanande och ett jagande efter framtidens kyrka. Varmt välkommen till tidningen Sändarens podd. Jag heter Karl-Henrik Acklund, jag är chefredaktör på Sändaren. Och varje vecka så har jag glädjen och förmånen att få träffa en ny människa och samtala om kyrkan, om nuläge men ännu mer framtidsläge. Och idag sitter jag här med dig, Elin.
Yes.
Hur mår du?
Ja, men jag mår rätt bra tycker jag idag.
Ja. Ja. Är något speciellt som har hänt som gör att det är så, eller är det bara sommarfeeling?
Det är nog att semestern närmar sig.
Ja.
Och jag är rätt sugen på det nu känner jag.
Ja, det är bra. Ja. Får vi se när det här släpps då, om det kommer mitt i semestern eller om det kommer efter eller så. Men då får folk sortera det.
Det klarar de.
Ja. Om du presenterar dig själv så kort men så bra som möjligt, vad säger du då?
Jag tycker det här är en lurig fråga, men Elin Alm heter jag. Har bott i Göteborg sedan 2012. Men som många med mig som är födda i Värmland så har jag ändå en ganska nära känsla över att jag också är värmlänning i grund och botten. Bor i Göteborg med min man och våra tre döttrar. Tjänar just nu som regional kyrkoledare i Ekumeniakyrkan. Mm. Har varit pastor sedan 2010.
I vilka församlingar?
I Göteborgsområdet, ja. Dels i Betlehemkyrkan och i en församling som heter Saronkyrkan.
Just det. Som tillhör Evangeliska Frikyrkan.
Den ena, ja, och den andra, Ekumeniakyrkan.
Ja, precis.
Ja.
Så du är, det är ju verkligen ekumen då?
Ja, men det tycker jag om du säger så. Ja, absolut.
Ja. Du, i den här podden så ägnar jag mig åt det som jag nämnde här inledningsvis. Ett spanande efter den kyrka vi drömmer om och längtar efter. Ibland så kan man ju titta på nuets kyrka och så kanske bli frustrerad. Man kan bli glad också för den delen. Men också det som frustrerar. Det är lätt att titta på det där som liksom inte kanske funkar. Eller då för mycket, tänker jag, titta på begränsningarna. Och så liksom haka upp sig på det. Men drömmer man lite framåt så man får kasta loss lite mer, då behöver man inte ha de där tråkiga begränsningarna kring liksom hur lokalen ser ut eller hur ekonomin ser ut och så vidare. Så jag tänker ibland att det är bra att lyfta blicken lite och få drömma sig bort, och sen utifrån det så kan man faktiskt forma nutiden som morgondagens kyrka också. Om du får den frågan, den öppna frågan inledningsvis, vad drömmer du om? Alltså, vad tänker du på först och främst? Vad är det första som dyker upp när du tänker på framtidens kyrka?
Jag tänker på att jag önskar så, hoppas, ber och tror att fler ska få uppleva församlingsgemenskap på det sättet som jag har fått göra genom livet. En gemenskap som är varm, som är bärande av både liv och tro och hopp. Jag vet att inte alla alltid har en positiv erfarenhet av församling, men jag har haft förmånen att få ha det. Mm. Och tänker ibland, oj, hur hade jag klarat livets olika ups and downs utan församlingsgemenskap?
Ah.
Så det vill jag tro att än fler människor ska få möta genom våra kyrkor runt om i vårt land och vår värld.
På vilket sätt kan du se sådana konkreta bitar som detta har varit betydelsefullt med församlingen och församlingsgemenskapen?
För mig?
Mm.
Ja, men jag har några sådana händelser som sticker ut genom livet. Den första är nog i 18-årsåldern. Då fick jag en kronisk sjukdom, diabetes. Mm. Och jag vet att det som du gjorde med mig var att jag kände att jag inte längre tänkte att jag var så mycket att ha. Att jag litade inte på min egen kropp och kände, vad har jag att bidra med? Och då var det en gång när jag kom till scouterna, jag har varit scoutledare nästan hela livet, så var det en av de äldre ledarna som letade upp mig och så sa, Elin, vi undrar om du skulle kunna hjälpa oss med att vara kårchef. Och jag vet att den frågan och att bli sedd gjorde att jag vågade så smått också lita på att just det. Även om det här har hänt min fysiska kropp så är det inte så stor skillnad på vem jag är.
Just.
Så det var en sån sak. Och sen senare i livet, jag och min man har tre döttrar och vår mellandotter har en sällsynt diagnos heter det. Och när hon fick den diagnosen var 5 månader Och då drogs mattan under våra fötter bort och livet blev oerhört skrämmande skulle jag säga och ovisst.
Ja.
Och i det så kände jag att jag var så oerhört buren av Gud. Och jag tror inte, eller jag vet att alla kanske inte upplever det när livet är som svårast. Men jag kände en sån tacksamhet att ett så var det som jag fick uppleva. Men också att något bland det första jag gjorde var att ringa pastorn i församlingen där vi var med. Som sa bara, vad vill du att vi ska göra?
Mm.
Och jag sa, jag vet inte. Ja. Vill du att vi ber på söndag för dig? Liksom, hur vill du att vi ber? Och så här, gör det, sa jag bara. Och kunde liksom inte formulera mig så mycket mer. Men kände mig så oerhört buren i när det svåra händer. Så var jag inte själv.
Just det.
Både Gud och människor. Så det är sådana tydliga liksom.
Hur märktes det av i församlingsgemenskapen sen? De bad ju säkert den där söndagen då. Men vad hände mer?
Ja, men jag har varit med i flera församlingar genom livet och det som har burit mig och bär mig idag det är att församlingen och människor har verkligen visat på alla sätt att de vill vara med och hjälpa till även om det är svårt. Alltså, vår dotter har intellektuell funktionsnedsättning, autism, lite svårt med språk ibland och så.
Mm.
Och nya människor är svårt, stora samlingar är svårt, lite olyckligt att jag är med i en stor församling kanske. Har varit och jobbat i. Men det man har gjort är att man har frågat. Vad kan vi göra?
Ja.
Något bland det starkaste var när barnkören i församlingen. Det var barnkörledaren ringde och sa. Nu Elin, är det perfekt för er dotter att börja? För att det är så få barn. Och det passar ju.
Ja, just det.
Vår dotter jättebra. Och så med hjälp av bildstöd och en extra ledare så har hon kunnat vara med. Och en man i församlingen frågade, jag kan ingenting om den här typen av utmaningar, men kan jag göra något? Och då sa jag, ja, du skulle kunna ha på telefonen ungefär när gudstjänsten börjar. För har vi tur har vi kommit iväg, men kanske lite sent. Har jag otur så får jag inte ur dottern i bilen, men kan du möta mina andra två barn så att de kommer in? Och det har betytt och betyder så oerhört mycket att jag märker att människor vill och också visar det.
Ja.
Så, och vill hela familjen.
Har du behövt nyttja honom? Ringa till honom?
Så jag har behövt nyttja ganska många människor i församlingen. Och snarare så har de visat att de så gärna vill.
Ja,
ja. Och det är också en bild av Gud för mig.
Ja, ja.
Att de får gestalta det.
Ja.
Och den typen av församlingsgemenskap och omsorgen, liksom, Guds omsorg gestaltat genom människor.
Ja.
Det hoppas jag att än fler få möta och uppleva.
Det är inkarnation, helt enkelt. Mm. Där det förkroppsligas ut, det är ju verkligen en församling när det är som vackrast.
Det är när det är som vackrast. Och så kan det vara så oerhört smärtsamt om man inte möter det.
Ja, ja. Du säger själv att du har haft väldigt goda erfarenheter på det från när du var liten och sen i vuxenliv. Men har du hört mycket berättelser om från andra som där det inte då? Alltså, där det finns en stor förväntan på gemenskapen och den man sviker eller att man upplever att den sviker att man inte får det man önskade. Möter du mycket sådana berättelser?
Ja, men det möter jag ibland också, absolut. Mm. Och när man pratar med barn med funkis eller NPF, alltså där är det många som uttrycker att det är svårt.
Ja.
Och att man kanske har upplevt att det är lite tyst.
Mm.
Men det är också olika situationer i livet. Jag tror att att ibland är vi nog rädda för att ställa den där frågan.
Ja.
För vi är rädda för att någon ska ta illa vid sig. Men min erfarenhet är nog att man blir nog ledsnare om man inte får frågan. Än hur frågan formuleras.
Ja, just det.
Lite så.
Det är förstås det där alltid att när människor är samlade liksom på det sättet så blir det, allt blir inte perfekt. Och eller ens bra alltid. Det ligger i sakens natur på ett sätt. Men man... Som församlingsgemenskap så vill man inte nöja sig för tidigt heller. Eller för mycket. Utan vi vill jobba på den där gemenskapen så att den omsluter så många som möjligt, det är klart. Och nu blir jag lite nyfiken också då på utifrån dels er egen liksom, familjesituation så med det. Men också att du har mött andra då. Att du nämnde andra med liksom, olika diagnoser så och nedsättningar. och som tycker att det inte riktigt har funkat så. Vad ska man tänka? Finns det saker att liksom skicka med in här nu när vi har en del församlingsledare och pastorer och så som lyssnar? Liksom? Vad bör man ha med i bakhuvudet eller framhuvudet?
Men jag tänker att det som kanske var min förmån i den här situationen var att jag jobbar i kyrkan.
Ja.
Att det kanske är lättare för mig att berätta och be om hjälp. Men jag tror att just relationen och vilja förstå kommer man ganska långt med. Jag har haft förmånen nu de senaste åren att varit med och startat NPF och funkisnätverk i kyrkan, i Pekmenakyrkan. Och det är ett försök att samla berättelser och goda tips på hur man kan göra om man vill vara en gemenskap som än mer inkluderar. Ja. Och det kan handla om bildstöd, hur gör man det, som hjälper min dotter då till exempel. Ja. Men det handlar om väldigt, väldigt mycket olika, men framförallt att våga fråga, eller om man ser, det är både barn och vuxna som det här gäller såklart, men vi pratar oftare om barn i verksamheten, och man märker att det här verkar vara ett svårt sammanhang för det här barnet. Då brukar struktur vara en bra nyckel att börja med.
Ja, just det.
Att skapa tydlighet och trygghet. Förbereda för vad som ska komma. Så kanske det löser sig. I barnkyrkan i församlingen där vi är med, där började de för alla barn bestämma sig när de kom in i rummet. Ja, men då får du, Karl-Henrik, sitta på den blåa plutten idag och Elin, du får den rosa. Och de barnen visste ju inte att min dotter alltid fick samma.
Ja, just det.
Men, så man behandlade alla lika, men man skapade en trygghet och möjlighet för henne att vara med till exempel.
Just det.
Så lite, ja, men det finns ganska mycket goda tips och tricks. Tips och tricks om man vill.
Och de finns att hitta sammanställt då också.
Ja, men delar av det i varje fall.
Ja. Och det är klart att en nyckel, det finns en del saker som man kan lära av varandra och andra, men ganska mycket handlar helt enkelt om den här nyfikenheten och faktiskt våga fråga och engagera sig och se vad kan vi göra? Alltså komma nära varandra.
Ja, men precis. Och det tänker jag gäller alla människor.
Ja.
Jag tänker att det också är styrkan med församling. Att vi vill, i bästa fall, lära känna varandra. Och dela livet, tro och tvivel. Och där tror jag vår mellandotter har lärt mig det.
Ja.
För där blir det så tydligt hennes behov. Och så inser jag, fast du och jag har ju exakt samma behov.
Mm.
Fast vi täcker kanske det lite bättre.
Ja, just det.
Sådär.
Ja.
Utan närvaro. Och delaktighet behöver vi alla få känna liksom, utifrån våra premisser.
Ja. Så här finns steg att ta för kyrkan då, i närvaro och delaktighet i varandras liv. Tror du att kyrkan kommer den se hyfsat likadan ut framåt? Kommer församlingsgemenskap att skruvas och förändras någonting?
Jag tänker att alla gemenskaper skruvas och förändras. Kyrkan tänker jag är densamma.
Mm.
Men hur
vad lägger du i kyrkan då?
Jag tänker att det är Kristi kropp.
Ja.
Det är Guds kyrka. Men sen hur vi väljer att organisera oss, det ser ju redan idag olika ut. Liksom. Det jag tänker är detsamma. Det är att vi vill vara närvarande i världen och bland människor.
Ja.
Och ibland så kanske vi har en tendens att titta lite väl mycket på oss själva. Och det kanske är en utmaning som vi alla har, att vara vad det människor är. Det finns en barnbibel som jag läser för barnen ibland. Och sista sidan i den, det är mycket illustrationer. Det är en öppen dörr. Och det är när lärjungarna har sänts ut. Och den bilden har blivit en så bra påminnelse för mig. Att de bara går. De hinner inte ens stänga dörren. Utan man går ut liksom, till världen och där folk är och är närvarande. Och det kan ju se olika ut i olika tider hur man är det.
Ja.
Men kallelsen är densamma, tänker jag.
När du pratar om att vi hamnar med liksom för mycket, hur du nu tyckte, blicken på oss själva och så vidare. Tänker du på det interna, att vi lätt hamnar i oss, alltså som någon slags nästan stängd gemenskap då?
Alltså det skulle det kunna vara, och jag tänker också om jag ska kosta på mig att se en liten samhällsanalys, så kanske vi i världen överlag är ganska bra på att titta till vårt eget. Eller lyfta en person, en stark ledare, kanske i en del länder och sådär.
Ja.
Och då tänker jag, fast låt oss inte luras av det som kyrka och falla in i det. Utan vi vill ju vara en gemenskap för alla. Och inte liksom för några få utvalda eller så.
Ja.
Jag tänker hur det ser ut bland mina grannar. Är vi bra på att sträcka ut handen till varandra?
Ja.
Eller håller vi oss
lite för oss själva
och tänker att det jag står i är liksom det viktigaste.
Ja.
Och så tänker jag det ser ut i våra församlingar också ibland. Att det är lite lätt att glömma bort.
Ja, just det. Att det blir varandra. Lite likriktat. Och,
ja, men kanske. Ja. Jag tänker, Ekumenikyrkan som jag har förmånen och tjäna, så är ju någonting av det som jag är otroligt stolt över är att vi har valt att, vi säger ibland att vi är en bred kyrka. Mm. Alltså vi vill vara en bred kyrka där många ryms. Och det kan vara en klurig väg ibland. Men det är en väldigt, och inte minst den här tiden, vacker väg att säga. Vi har någonting som förenar oss, men vi är också väldigt, väldigt olika.
Ja. Och en av de förenade sakerna då är att man är, alltså helt enkelt att det är människor då, att då är vi olika, med olika gåvor, olika temperament, olika hudfärg, olika...
Alltså det som förenar oss är ju tron på Jesus. Ja, så. Och sen hur det tar sig uttryck i våra liv är ju väldigt, väldigt olika. Hur församlingarna ser ut är väldigt olika. Vilka människor vi når är väldigt olika.
Ja.
Men vi har samma uppdrag liksom.
Ja. Mm. Hur ser den där... För där finns ju liksom den här bredden, och så finns det något behov av kanske också då den där smalna av den där tronmässigt. Det är inte alltid så enkelt. Det är ett sammanhang när det är bredd och mycket folk och mycket åsikter och mycket tankar. Hur tar man ut riktning som församlingsledare i det? Alltså jag tänker rent utifrån tro och riktning på något sätt i det. Är det svårt att göra det?
Ja, det tänker jag att det är. Att formulera tro är ju alltid, det finns alltid en begränsning i ord. Och vi lägger så mycket olika i ord också. Så bara där är det ju en utmaning. Och det tänker jag också kräver ganska mycket tid och tålamod med varandra och en vilja att förstå.
Ja.
Om du säger någonting så kan jag alltid tänka så här, ja, det var ju märkligt sagt. Eller så tänker jag, vad menade du nu? Tolkade jag det rätt? Vad hände i mig? Håller jag med? Varför skaver det? Eller varför håller jag med? Att det är en process som jag tänker att vi behöver fortsätta samtalet och förstå varandra.
Ja.
Och vilja det.
Och nyfikenhet.
Och nyfikenhet och inte bli så hotade av oliktänkande. Jag tänker som frikyrkan, alltså vi kommer ju med en sån otrolig kraft kring demokrati. Som är kanske alltså bland det viktigaste i vår tid.
Mm.
Att bara värna det och vara stolt över det. Och jag vet att när jag var liten tyckte jag att det var så oerhört omständigt. Mm. Alla utskott och grejer vi höll på med. Men det är ju något väldigt vackert i det. Att alla röster är lika mycket värda. Alla får vara med och tänka och tycka.
Ja.
Och sen behöver någon såklart säga, men nu gör vi så här. Nu går vi till det här hållet.
Ja.
Och alla kommer inte köpa in till 100% i det.
Nej, men det är ändå allas röster som har någonstans möjlighet att faktiskt rösta fram vilka det är och vilka, alltså välja. Mm. Vilka är det som tar spets i det? Så precis. På det sättet är det ju demokratiskt ändå då, om det funkar.
Ja, och välja ha tilliten. Alltså säga, men ja, vi litar på att även om jag inte förstår riktigt vad du tar för beslut nu, Henrik, så har jag ändå någonstans, vi känner varandra, ja, du får förtroendet.
Ja, just liksom. Det. Ja. Mm. Jag funderar på just utifrån, när du pratade om förut med... kontrasten med den här, om man då liksom lite mer upptagen med sig och sitt och så vidare, och en församlingsgemenskap i det form blir kanske lite mer likriktat också, får inte den här riktiga bredden, skulle ju på ett sätt teoretiskt i alla fall kunna vara enklare då att ta ut, för då blir det inte lika mycket oliktänkande. Men det är inte vägen du låter som att du drömmer om framåt, lite mer likriktade kyrkor där man det är lite enklare att formulera tro, utan det ska gärna egentligen vara lite svårt.
Mm. Jag tänker det.
Ja.
Att det, och jag tänker, det hjälper mig också att utvecklas och liksom upptäcka nya sidor av Gud, av mig själv, av världen.
Ja.
Någonstans måste man ha en grund såklart att stå på där man är trygg. Annars blir det ju för slitigt om allt ska upp liksom, och prövas.
Men, så varje vecka?
Ja, det tror jag inte någon orkar med. Men vara så pass trygg så att man vågar också pröva lite och stötas och blötas.
Hur mycket skulle du säga att du är på liksom resa och upptäcktsfärd i liksom tro och liv?
Ja, men det tror jag. Eller jag hoppas att jag är det hela tiden. Men på lite olika områden. Liksom. Ja. Inte allt samtidigt, det verkar ju jättejobbigt.
Ja. Men liksom utifrån en grundövertygelse och så vidare. Men att det ändå finns att det inte bara är någonting att bevaka. Utan att det också är mycket att upptäcka.
Men jag tycker bevakande, när du säger det, då tänker jag, oh, det där är vi ute på en farlig väg.
Jag liksom. Såg det på det direkt.
Ja. Ja. Bara, vad är detta? Så här. Nej, men då, det hade jag tyckt var jättejobbigt att leva i också. Ett bevakande liksom. Eller försvarande.
Ja.
Så. Utan mer ja, men ett upptäckande, nyfiket, sökande. Mm. Eller så. Urskiljning. Alltså hur gör man det? Det är jättespännande. Mm. Det är nog olika tider. Också hur tar tron sig uttryck? Det tycker jag, nu har jag passerat 40. Jag tycker det är en så lite skillnad från när jag var 20. Alltså ja, hur man är och livet förändras och vad man för möjligheter. Och,
ja.
Ja, istället för att vara ledsen över att det inte blev som jag tänkte.
Ja.
Tänka, vad gör jag nu då med de här förutsättningarna?
Ja, just det. Mm. Ja. Har du lätt för det eller är det svårt? Utmanande?
Jag tror att jag, om man är någorlunda utvilad och på en bra plats så har jag ganska lätt för det.
Mm. Just det.
Så med, det kan nog variera lite.
Medvind och nedförsbacke så funkar det.
Precis. Ja.
Tror du att det där är någonting då som, är det något viktigt för kyrkan att liksom upptäcka och liksom ta sig an? Just den här att våga vara på resa på något sätt och inte vara så bevakande utan våga liksom kasta sig ut.
Ja, men det tror jag. I mötet med nya förutsättningar eller nya människor. Jag var på en gudstjänst för ett tag sedan så träffade jag en av mina scouters föräldrar.
Mm.
Och då hade jag väl suttit, ska jag känna, och liksom kanske... Ibland kan jag analysera gudstjänsten mer än att man firar gudstjänst.
Ja. Och sen, yrkesskada.
Ja, men kanske så. Och sen så pratade jag med henne och så sa jag liksom... Tänkte jag undra vad hon tyckte om det här. Och så följer jag henne på Instagram. Och där lägger hon ut, hon håller på mycket med kampsport och så. Så jag kommenterar väl det på något sätt. Ja. Så tittar hon bara på mig och sa, ah, du vet, allt det där, det är så mycket bara att bygga upp mig själv. Det är helt fantastiskt att få landa in i en gudstjänst och inse att världen är större och att det finns någon som är större. Och när hon sa det så blev jag så påmind om det som jag tar för självklart.
Ja, just det.
Så jag behöver ju också möta människor och bli påmind om det jag har funnit. Liksom i min tro och så. Och tacksam för det, för att vi hade den typen av samtal också. Att bara, ja, att inte bara säga artighetsfraser utan att hon vågade säga lite mer.
Och så tryckte det gentemot, eller lyfte upp någonting väldigt positivt som du inte kanske hade haft samma just den gången.
Som jag just den gången inte såg.
Det var lite slantrian.
Precis. Och, ja. Så jag lär mig, så tänker jag, ja, man lär sig liksom av människor och möten hela tiden.
Ja.
I bästa fall.
Kommer kyrkan behöva vara mer utåtriktad framöver då? Kommer vi en sån tid, tror du, som det behövs mer missionella initiativ? Och...
Det är en jätteintressant formulerad fråga, för jag tänker att det är det som är vår kallelse som kristna.
Mm.
Och är vi inte det, så har vi nog tappat liksom vad som är vårt uppdrag. Sen kan man ju fundera på hur man gör det.
Mm.
Och där är vi ju väldigt, väldigt olika. Är ju hur man gör det.
Ja.
Men uppdraget, tänker jag, det är ju inte att hålla tron för mig själv.
Nej.
Det har det aldrig varit. Liksom.
Vad tror du, kan du... Vart ligger... Det sker på lite olika sätt. Då. Vad ligger liksom de stora uttrycken framåt kring det? Har du funderat något på det? Hur den här missionen tar sig uttryck framåt?
Jag tänker ibland, jag har förmånen i min tjänst att möta väldigt många olika typer av församlingar. Mm. En del i en stor stad och har massa folk, andra är på en liten ort och har massa folk och andra är på en liten ort och har nästan inga som kommer till gudstjänsten och sådär. Utan det som förenar där, tänker jag, är att en vilja av att vad det människor är. Och så får man se liksom vad som sker, vad finns det för behov. Jag tänker, när frikyrkan växte fram så mötte man ett behov i samhället. Vart är behovet nu? Jag var på, Ekumenkyrkan hade en konferens, Vision 26 här för ganska nyligen. Och då stod jag och pratade med en av våra, jag tror att han är sjukhuspastor. Det är ett sätt att vara det människor är, tänker jag. Och så sa han, jag tror att vi som kyrka behöver vara på SIS-hem framöver.
Mm.
För om man ser hur det ser ut i Sverige och om vi nu har unga människor som blir än mer inlåsta. Alltså, vart är kyrkan där?
Ja.
Tänker jag, han har en sån blick på det.
Mm.
Och du har säkert en blick på andra som är i din närhet. Och jag har haft det för familjer som min. Ja. Där det är ganska tungt att vara familj i vardagen. Tänker, det är ju styrkan med att tillhöra en församling.
Ja.
Att vi har olika relationer, olika blick. Och så, i bästa fall så kan vi säga, men vad gör vi med detta? Vad är vår kallelse just nu? Och kanske våga och orka gå då och göra någonting som vi inte har gjort innan.
Så kanske mångfald även på det här området då, framöver. Att det, för behoven kan ju se väldigt olika ut också på olika ställen förstås.
Ja, och alla kan inte göra allt. Och det är det som är så fint med bilden av Kristi kropp, tänker jag.
Ja.
Att ja, men jag kanske är lillfingret och då ska jag göra det lillfingret ska göra. Och du kanske är lilltån då. Och det är något annat, men det är ändå samma kropp som vi hänger ihop med. Samma uppdrag liksom.
Har du hopp om kyrkan framåt?
Ja, jättemycket hopp.
Ingen tvekan?
Om kyrkan har jag mycket hopp. Om hur vi ska organisera oss och sådär. Så finns ju en del utmaningar, tänker jag. Och det kan man se i hela civilsamhället. Alltså med ideella krafter och så. Men även om vi har ändrade förutsättningar i vårt land, så kyrkan består.
Ja. Finns det utmaningar där då? Eller behov av att faktiskt möta det där på olika sätt? Alltså du pratade om det, de ideella föreningarna, det är svårt med medlemmar liksom. Svårt att få folk att engagera sig, även om det är idrottsliv eller politik eller så vidare. Och en kyrka där folk inte liksom är, där folk är inte närvarande eller passiva i det. Det är inte den kyrka du drömmer om.
Det är inte den kyrka jag drömmer om. Och det är det som många brottas med idag, ska också sägas. Att hitta liksom det nya sättet då.
Ja.
Att vara församling.
För det måste ju vara en balans, tänker jag hela tiden, i den där. Att man både liksom vill liksom få folk att kliva fram och finnas med för andras skull. Ge sina liv för andra, in i gemenskap. Alla de här bitarna. Och samtidigt det där att inte tynga en människas liv med massa förväntningar, massa måsten liksom, ovanpå din stressiga vardag som familj, som förälder och allting, så ska du dessutom hinna med alla de här grejerna. Det är ju liksom två på något sätt saker som tenderar att liksom slå emot varandra lite i det där, eller?
Ja, men jag tänker dels så tror jag man, om man är med i en församling, behöver fundera på vad är vi kallade att vara nu.
Ja.
Alltså ibland så tänker jag att vara en tendens att lägga på väldigt mycket bra grejer. Och ha svårt att avsluta bra grejer.
Just det.
För att man räcker ju inte till, så är det ju. Och det är en smärtsam övning att göra.
Ja.
Av massa bra grejer.
Sånt där som
ska vi inte göra?
Liksom? Som var väldigt bra, som förra generationen kanske startade, eller förrförra. Och så ska man tillföra nya grejer också. Då blir det mycket till.
Ja, och då räcker man ju inte till. Och då blir ju inte församlingen så hoppfull.
Nej.
Om man tänker, Elin verkar ju bara helt slut på grund av sitt församlingsengagemang. Det kanske inte är den bästa berättelsen till mina grannar.
Nej.
om vad kyrka är, liksom. Nej. Så det är klart att det är en utmaning.
Ja.
Och så har vi valt att vara i Ekumenikyrkan då, en demokratisk, liksom. Och då behöver man vissa ordningar. Man behöver församlingsmöte, man behöver en styrelse. Men kan vi göra det på ett lite annat sätt?
Ja.
Så att det inte är lika tungt.
Just det.
Det tror jag är mycket möjligt. Utan att liksom tappa bort det som är kärnan. Sen tror jag att alla människor vill känna sig behövda. Fick en fin berättelse från en av våra församlingar som jobbar med det mat, alltså gemenskap och matutdelning. Och när man gör deras jul utdelning, då står volontärerna på kö, för man vill så gärna vara med. Och då tänker jag, för vems skull delar man ut maten?
Ja.
Både för volontärer, för församlingen och för de som tar emot maten. Det är inte så enkelt att säga att det är en grej man gör, utan jag tänker tillsammans så är det så viktigt. Och jag tror också att något jag pratade om innan har lärt mig att jag vill inte att någon gör saker för henne framförallt, utan med.
Ja, just det. Ja.
För hon har jättemycket att bidra med.
Ja.
Med rätt förutsättningar. Och så tänker jag att det är för dig och mig också. Vi har ganska mycket att bidra med rätt förutsättningar.
Ja, precis. Nej, och det är klart att det där, både det där att få liksom hjälpa, men liksom få hjälp, men också att få hjälpa någon. Att det ligger mycket i det. Jag kan ha refererat till det här tidigare i podden, men då är det max ett avsnitt. Men det finns en föreläsare och författare som heter Simon Sinek. Tror han är amerikan. Som jag hörde en gång när han talade om att det är så mycket självhjälpsböcker. Vi skulle behöva tona ner den och växla upp hjälp andra hyllan. Och berättade om en kvinna som hade kommit, som hade, det hade låst sig för henne rent yrkesmässigt och liksom i, som person liksom, i en bit. Så hon ville ha hans expertis till hjälp. Och undrade om hon kunde liksom få den då, liksom, och få hjälp med det där. I frågor han har skrivit mycket om. Och då sa han att han skulle hjälpa henne. Men först satt han i några grejer som han undrade om hon kunde hjälpa honom med först. Då. Mm. Och när hon gjorde det så hände det något med henne i det. Mm. Huruvida den här historien är helt sann eller om den passade hans liksom, berättelse, det vet jag inte. Men hur som helst, hans poäng var liksom att när hon fick hjälp att inte tänka så mycket på sig själv, så hände det någonting med henne. Då mådde hon mycket bättre. Och att det är en viktig liksom, del i livet i stort, men också församlingsgemenskapen. Den här möjligheten att faktiskt få investera i någon annan. Liksom, och få, inte bara komma, det är lätt att vi blir fokuserade kanske på det här, vad ger det mig? Liksom? Vad fick jag idag? Var det här en predikan som, eller som du den gången?
Ja, precis.
Att man då sitter och liksom funderar på, liksom, ger det här mig någonting? Liksom? Kommer det nya perspektiv? Växer jag som människa liksom, i det jag hör och tar till mig? Liksom? Men också där få liksom komma för att vara till hjälp för andra. Liksom, och nyfiken på andra. Få vara glad när andra liksom, får fatt i saker och så vidare. Tänk att det är en viktig del. Nu sitter jag här och börjar...
Men jag tycker du tolkar det för att säga superbra.
Ja, vad fint! Vad fint, jag känner att vi bytte nästan roller här i det. Nej, men jag tror att det finns något i det där. Det där med att hjälpa, liksom, att inte bara få hjälp. Liksom, utan att det också är så mycket att få vara till hjälp.
Jag tänker också att det är när man läser evangelierna. Jesus säger, vad vill du att jag ska göra för dig? Och själv kanske man kan tycka att det är jätteuppenbart. Men att fråga också, tänker jag, är en viktig aspekt. För det kan ju vara lätt, tänker jag, som har jobbat i församling, att man gör någonting för någon som man tror att någon efterfrågar och behöver.
Ja,
istället för att först fråga, vad vill du? Liksom, vad behöver du?
Om till och med Jesus som visste,
precis.
Som känner oss utan och innan, och känner våra hjärtan och sinnen och allting. Om han frågade så kan vi faktiskt undra oss det också kanske.
Lite så, tänker jag, ta den tiden. Och det är klart att det tar lite tid i en tid där många är stressade. Och där kanske man behöver hjälpa varandra att göra mindre. Men det vi gör vi väldigt medvetet. Så.
Om du sammanfattar, liksom på något sätt sätta fingret på den här kyrkan är det jag längtar efter. Vad är liksom ledorden då? Vad är liksom den övergripande?
En närvarande kyrka, tänker jag. Relationell. Och en trofast kyrka som liksom inte ändrar sig hipp som happ, utan som står stabilt med Jesus Kristus som liksom fundament.
Det är bra. Och du har hopp om att den kyrkan den kommer att finnas kvar.
Tänker
och växa
att
till.
Den finns och den kommer växa.
Bättre framtid till och med.
Till och med.
Ja. Tack Elin Alm för att du kom och var med och drömde och längtade om kyrkans framtid.
Tack så mycket.